Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast hör vi bland annat hurdan inställning gymnasieeleverna här i Östnyland har till svenskan. Visste ni att de finskspråkiga gymnasiestuderandes inställning här i Östnyland till att lära sig svenska överlag är bra? Det menar rektorer och svensklärare vid de finskspråkiga gymnasieskolorna i Borgå, Sibbo och Lovisa. På det finskspråkiga gymnasiet Linnakosken lukio i Borgå där skriver cirka 60% av de studerande svenska i studenten. Och svensklärare Hanna Mäki-Hallila, hon är nöjd med de studerandes syn på ämnet.
Det är jättemånga som läser svenska som A-språk. Det är inte i alla skolor i Finland man har den möjligheten. Och jag kan nu säga att de tar det som det är helt givet, självklart, att de ska kunna svenska här i Borgå.
Hur bra tycker du att eleverna här är på svenska?
No, de är bra och de även som inte har möjligheten att tala svenska hemma, så de är mycket duktiga på det skrivna språket. Och som man vet så har man inte något muntligt prov i studentexamen. Så de kan liksom lätt få laudator utan att liksom kunna riktigt tala språket.
Det var alltså svenska lärare Hanna Mäki-Hallila i Borgå. Hennes studerande Oliver Sjöblom och Ronja Virta gillar att läsa svenska.
Jag tycker att det är ganska bra för att vi bor i Borgå och du behöver det ganska mycket här.
Ja, jag har läst svenska sedan när jag var 4 år gammal. Så det är väldigt bra.
Hur viktigt tycker ni det är att kunna svenska?
Jättemycket här i östra Finland. Kanske inte så mycket där i norra Finland.
Jag tycker att det är också väldigt viktigt att man kan prata svenska bra.
Hur ofta använder ni svenska?
Nästan varje dag min pappa pratar svenska till mig och jag försöker att hålla på med det också. Men utan det kanske i matbutiker och så.
Jag använder bara svenska i skolan.
Gymnasiestuderandena Oliver Sjöblom och Ronja Virta hörde vi där. I gymnasiet Sipon lukio säger rektor Arne Alatalo skriver närmare hälften av de studerande svenska i studenten.
Många gånger det är inte attityden som är avgörande, utan det kan vara såna här praktiska saker när de läser lång matematik och sånt. Så att de har inte alltid möjlighet att liksom välja på det och det kan påverka. Så att jag upplever så att attityd, att det skulle vara något dåligt mot svenskan, den träffar jag väldigt sällan nu för tiden.
Hur bra är era elever på svenska?
Vi har såna elever som har gått i språkpartsskolan och sen har vi såna som har börjat läsa svenska redan i lägre klasser i grundskolan. Och resultatet har varit väldigt bra beträffande A-svenskan, men nu har det varit bra även i den här B-svenskan. De som har gått i språkpartsskolan, de pratar ganska sådär flytande och obehindrad. Och de som sen läser B-svenska, de kan vara väldigt duktiga, men som sagt så att de orkar inte läsa många långa ämnen. Så att de kanske, även om de skulle ha kunskap och klara sig bra i svenskan också, så att de sen väljer B-svenska när de har lång matematik.
Rektor Arne Alatalo vid Sipon lukio. Vid gymnasiet Lovisan lukio säger rektor Laura Tenhunen skriver ungefär hälften av de studerande svenska i studenten. Deras inställning till att lära sig svenska är dock lite mer varierande än i Borgå och Sibbo.
Vi har ju i Lovisa också i finska skolan elever och studeranden som är helt från tvåspråkiga hem. Och de har ju den där svenskan på sätt och vis gratis då, om det är ett annat hemspråk. Och många använder ju svenskan i vardagen i samband med fritidsintressen och annat. Så det finns studerande som har en positiv inställning till svenskan. Men svenskan har tydligt också en sån här negativ klang bland vissa studerande. Det har varit så i flera års tid. Jag skulle säga att otroligt varierande.
Nå, hur bra är era elever på svenska?
En del är otroligt bra. De har det som vardagsspråk eller hemspråk också. Men sen har vi elever som som har svårt med svenskan, att där har vi nog otroligt varierande resultat.
Och vi hörde här rektor Laura Tenhonen vid Lovisan lukio. Hedvig Sandell var reporter. Vi hörde ju här tidigare i morse om att finskspråkiga gymnasister här i Östnyland gärna lär sig svenska och också skriver svenskan i studentskrivningarna. Och jag nämnde att Mikael Hiltunen från Svenska Nu skulle komma hit till studion. Tyvärr fick han förhindra att komma hit, men jag har nu ringt upp honom istället. Han är alltså projektchef där vid nätverket Svenska Nu, som har haft verksamhet i över 10 år. Och man jobbar för intresse för det svenska språket. Och Mikael Hiltunen, han är borgobo. God morgon, Mikael.
God morgon, god morgon.
Vad har ni för verksamhet här i Östnyland?
No. Svenska Nu stöder ju alltså då svenskundervisningen i finskspråkiga skolor i hela landet. Och det där, vi når ungefär 70 000 elever och lärare årligen. Och i Östnyland så har vi till exempel haft det här radiopratare Erkki Kuronen från Sveriges Radio, som har föreläst om svensk ungdomskultur. Sen har vi haft chokladworkshops med den här åländska kocken Björn Ekstrand, hoppa reflektioner för lågstadie, och det där musikföreställningar. Så vi har nog erbjudit ett brett utbud också till skolor i Östra Nyland. Men som sagt, vi fungerar i hela landet.
Mm. Nå, hurdan inställning tycker du att unga finskspråkiga här i Östnyland har till svenskan?
Nu har jag inte den datan framför mig, men överlag så tycker jag att inställningen faktiskt är bättre än vad som man kanske kunna förvänta sig, det där med hänvisning till debatten i media, att det där. Det finns en sån här nyfikenhet gentemot svenskarna, och vi försöker ju erbjuda kulturupplevelser som en ingång till språket. Att det ska vara liksom så här ämnesöverskridande program där man liksom lär sig svenska vid sidan om. Att man tar del av någon kulturupplevelse eller någon workshop.
Precis, så det ska finnas ett skojigt sätt att lära sig ett språk.
Ja, precis.
Nå, vilka skulle du säga, Mikael Hiltunen, att utmaningarna är när det gäller att väcka intresse för svenskan?
Nå, utmaningen är kanske att komma över de där negativa attityderna som kanske en del elever bär med sig. Att sen när man får just fångat det där intresset och det där, man lyckas bryta isen, så det är väl det där viktigaste. Men våra artister är nog ganska skickliga på det där, att fånga elevernas intresse och bjuda på sig själv.
Mm. Och till sist här, Mikael Hiltunen, vad planerar ni för framtida projekt för att väcka intresse för svenskans del?
No, vi har en del nya program. Vi har till exempel nu på hösten lanserat första hjälpkurser för vårdstuderande, som vi fortsätter med. Sen har vi också en ny artist, Jasmine Lindberg, som är radiopratare i Sverige, som turnerar i skolorna. Sen har vi naturskoledagar för det där yngre målgrupp, årskurs 6. Och sen kommer vi att upprepa en satsning som vi hade i fjol, Svenska Nu-dagarna, som arrangeras nästa höst för svensklärare och svensklärarstuderande. Och då presenterar vi alla våra program här på Hanaholmen, och sen kommer de att utvärderas, och sånt har vi på gång nästa år.
Mångsidigt utbud. Tack ska du ha, Mikael Hiltunen, för pratstunden.
Tack ska du ha.
Klockan är 7:30. Jag heter Helena von Aftan. God morgon. I Lovisa vill staden skapa en uppföljningsgrupp för Harjurinten koulus renoveringsprojekt. Renoveringen av den nya delen av Harjurinten koulu har inletts och förra veckan fattade staden beslut om att också renovera den gamla delen av skolan. Staden vill nu skapa en grupp som ska följa upp de här projekten och informera sina intressegrupper. Uppföljningsgruppen kunde bestå av politiker, stadens tjänstemän, rektor för Harjurinten koulu, föräldrar och byggherrens representanter. Tekniska nämnden ska på torsdag behandla förslaget att skapa den här gruppen. Konstnärerna har valts för de konstverk som ska komma till de nya kvarteren på Västra Åstranden i Borgå. Nu skaffas konst i kvarteren bredvid Alexanderskantans bro och till Hellbergsbacken. Konstnärerna för Hellbergsbacken är skulptörerna Sari Palosari och Arja Kärkäinen. Palosari ska planera ett verk som ska synas på fasaden på ett av kvarterets höghus och av Kärkäinen beställs ett verk till parkeringsanläggningens fasad. Mindre konstverk som placeras i trapphusen uppförs av Bo Haglund, Marika Karna, Sara Pispa, Joakim Sederholm, Jenny Tuominen och Sari Vuorenpää. Och till kvarteret vid Alexanderskattans bro och Borgå beställs skisser av tre olika konstnärer. Stig Baumgartner, Kimmo Schroderus och Tommy Toja. Och det ska bli en helhet i tre delar. Och en Borgå hund valdes till årets utställningshund i Finland på söndagen. Det var en Bichon Frise som heter Jitterbob Clap Your Hands som vann titeln i Helsingfors mässcentrum. Ägare av Marilla Närki. Och så sport- och bandyligan. Borgå Akilles vann två matcher på hemmaplan under helgen. På lördag vann Akilles 10-3 mot LRK Tornio. Och på söndagen besegrade Akilles OLS på hemmais med 7-3. Och med sina totalt 7 gjorda mål mot OLS toppar Akilles tabellen på 12 poäng utan poängtapp på en målskillnad på 41-17. Sämre gick det för basketlaget Tarmo som spelade i division 1. Tarmo förlorade på hemmaplan mot Öleborgslaget Oulun NMKY med 73-108. Och Tarmo är på sista plats i serietabellen. Och handboll och division 1, det blev jämnt mellan Akilles som spelade på bortaplan mot SIF Academy på lördag 31-31.
Vi har fått Leo Gammals hit i studion. God morgon, Leo.
God morgon, god morgon.
Hur var det att köra från box hit mot Borgåhållet?
Lite förrediskt. För man ser att det är svart is, det är minus 1 grader. Det kommer ingenting ner just nu. Men jag kände att det gled lite just under bilen. Och man ska nog vara försiktig åtminstone där solen inte lyser, om vi säger så. Nu är det mörkt ute, men där man vet sådana skuggiga ställen eller så. Så det kändes lite halt och
men du hölls på vägen, det var bra.
Jag hölls på vägen.
Och på tal om vägen, så du har sysslat en hel del med vägar här nu på sistone. Du kollade upp det här med Afrikavägen i Nickby, varifrån namnet på den vägen har kommit. Vi har haft ett sånt litet skojigt projekt här nu att vi kollar upp sådana här intressanta och spännande vägnamn på olika håll och vad historien bakom dem är. Och nu har du kollat in Vandrarens lycka i Borgå. Vad kan du berätta om Vandrarens lycka?
Ja, alltså jag trodde ju att det skulle vara relativt enkelt så här att hitta. Med tanke på att det är en väg med ett lite roligt namn. Men det tog sin tid och jag fick mycket hjälp av lantmäteriingenjör Sami Rantama här från staden. Och när jag frågade då lantmäteriet och de här gatuavdelningarna och så här, så började de skrapa sig i huvudet och måste verkligen gå och gräva i arkiven. För nu är vi liksom på Borgå landskommuns sida. Vi måste gå tillbaka till 1989, slutet av 80-talet. När de här vägarna egentligen inte hade någon namn eller skulle namngivas. Då snackar vi hela glesbygden, hela Borgå landskommun. Så var det många, många vägar som inte hade namn. Och då bad man om att väglag och invånare skulle komma med förslag.
Det här minns jag.
Ja, man tillsatte en vägnamnskommitté som under flera år faktiskt då gick igenom de här namnen och funderade på dem. Nåja, när det gäller Vandrarens lycka, den ligger ju där bakom Kungsporten. Det är en ganska stor kulle. En skogsparti mellan Kungsporten och Vandrarens lycka. Så när man går där så hör man ingenting från trafiken. Den är inte lång, den här vägen, ungefär 600 meter. Och den lär ha fått sitt namn från en källa.
Ja.
Och om vi går då vägen till slut, och så kommer vi plötsligt att ta den slut, och så delar den lite på sig. En stig går upp i skogen, en stig går ner till höger och vetter ut mot Estbackahållet. Men om man tar den stigen som inte så mycket stig mer, man ser att det här har varit en stig.
Ja.
Om man tar den och går rakt in i skogen, så ska där finnas en källa. Och den här källan ska ha använts då av resande mellan Gammelbackagård och till Kungsvägen. Och de som kände till källan då kunde låta sina hästar dricka och själv också ta av det friska vattnet då när det fanns vatten i källan. Och jag pratade med Maj Hedenstam som bor längs med vägen, pensionerad, har bott där många år. Och det här var sådana uppgifter som jag fick av henne då. Och hon sa, hon har nog inte varit där och gått på ett tag, men hon sa att senast hon var där så just när man går upp i det här skogspartiet så är det nog fortfarande blött.
Ja.
Synnerhet mot de här varmare tiderna av året. Och när jag gick där så såg jag såg ett ställe så att säga, där det har runnit ner vatten, men det hade frusit i is. Så jag antar att den här källan finns, och den är också dokumenterad. Vi vet att den finns. Lantmäteriets avdelning har sitt en karta. Den har funnits dokumenterad på karta. Och huruvida den då finns fortfarande idag är väl liksom är aktiv. Så det måste man gå och undersöka kanske och gräva lite i skogen. Det som man kan säga om den här vandrarens lycka, det var ju inte riktigt helt självklart att den skulle heta vandrarens lycka. Den originalförslaget som kom från väglaget på finska var Onnin polku. Och då tänker man, lyckostigen. Men ja. Onni var antagligen då efter någon person, Onni. Om det var sån i väglaget eller om det var någon som då bodde längs med nuvarande vandrarens lycka. Det är lite oklart. Det fanns nog fastigheter där redan då. Men, och faktiskt, ja, skulle man ha tänkt då lyckostigen borde det ha varit Onnen polku så här grammatikaliskt. Men vägnamnskommittén skrappade sig i huvudet och funderade, nja. Och så var det någon i kommittén som kände till den här källan. Och så höll man då kvar det här begreppet Onni med att sätta den då Kulkian Onni, så fanns det. Men utan att hänvisa till någon specifik person. Så att 1989 började man då fundera på namnet, och 1995 då fick det här vandrarens lycka sitt namn.
Det tog en liten tid.
Det tog en tid, men det var ju det att det var inte bara den här vägen som skulle få namn, utan det var alla de här vägarna i glesbygden i Borgolands kommun som skulle få namn, de som inte hade då redan namn, och man skulle gå förstås igenom och se att det inte fanns flera med samma namn. Och när det gäller Onnin polku kan man väl säga att Onnelantie, Onnelavägen i Karsby är den som kommer närmast, men den har inte fått namn efter någon lycklig person utan från gården Onnela. Så att det om den vägen som faktiskt är väldigt, väldigt vacker och mysig, och man kan gå den och fortsätta. Om man går längs med skogsstigen så kommer man sen undan motorvägen till Estbacka. Så det var en trevlig promenadstid. Det är inte en återvändsgränd.
Nej.
Så till vida.
Och nära stan är den ju verkligen, ligger centralt, och ändå är det så här ganska lugnt med egna hemshus och så här.
Ja, och vill man veta mer överhuvudtaget om vägnamn i Borgolands kommun så finns det en forskare, Toni Sotari, som han skrev sin progradu-avhandling kring det här. Han gick väldigt noga igenom namngivningsprocesserna och bakgrunden till de här vägnamnen. Så Toni Sotaris dokumentation kan vara väldigt värdefull. För om man vill veta någonting om sin egen väg där man bor på, så kan man via den möjligtvis komma lite närmare. Men vi fick gräva.
Ja.
Vi fick gräva nog för att...
Nu har du haft ett exempel från Sibbo, det var Afrikavägen, så har du haft vandrarens lycka här från Borgo. Lovisa är nästa i tur, och du tar gärna emot tips fortfarande gällande skojiga vägnamn.
Jo, absolut. Vi har suttit här och funderat, men vi har inte valt så att säga namnet som det ska vara. Så att vilka vägar ska vi låta folk skicka in nu? Jag ska sätta...
Ostnyland@yle.fi. Det är vår e-postadress. Det är nästan det enklaste sättet, tror jag. Ostnyland@yle.fi, alltså. Där kan man föreslå någon väg i Lovisa som Leo borde kolla in och berätta lite närmare historia om. Tack Leo för det här. Östnyland på 20 minuter är en svenska YLE-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs igen.